Ett evigt liv skulle förr eller senare leda till en sorts existentiell utmattning. Till slut skulle man ha gjort allt som överhuvudtaget går att göra. Läst alla böcker, rest till alla platser, förälskat sig, sörjt, börjat om och om igen.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psychotiki.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum swoon.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Varför måste vi dö? Jag menar, inte bara du och jag. Vad ska döden vara bra för överhuvudtaget? Varför kan vi inte bara leva för evigt? Är inte det här eviga kretsloppet av död och födelse och död och födelse etc. ett slöseri med resurser? Apropå det här, nu i dagarna har vi ju vårdagjämning. Ljuset vinner över mörkret. Livet vinner över döden. Och det är ju bra som vi ser det. Tänk om det alltid skulle kunna vara så här. Eller, ja, är det inte lite som gott versus ont? Det godas triumf blir uppenbar, eller ens möjlig, bara så länge som ondskan existerar. Godheten behöver ondskan, annars förlorar den sin mening. Åtminstone rent berättartekniskt. Nå, nu ska vi inte irra bort oss i teologi eller ens gott versus ont, för att inte tala om ljuset mot mörkret. Vi ska kolla in vad vetenskapen har att säga om döden. Vad är poängen med den, liksom? I det här avsnittet av Kvanthopp följer vi med andra ord livets kretslopp från vårens första knoppar till evolutionens djupaste mekanismer. Varför har naturen överhuvudtaget uppfunnit döden? Kunde livet ha utvecklats utan den? Och till och med om det faktiskt var möjligt, vem vill leva för evigt? Mitt namn är Markus Rosenlund. Välkommen till Kvanthopp. Femtiosex år senare kan jag fortfarande bli överrumplad av ljuset den här tiden på året. Luften är ju fortfarande ungefär densamma, fortfarande kylig, lite rå, men ljuset har förändrats. Plötsligt finns det överallt, och det avslöjar röran man har åstadkommit där hemma ända sedan november. I alla fall, den här veckan passerar solen himmelsekvatorn. Vi har med andra ord vårdagjämning. En av årets två dagar då dag och natt är nästan lika långa över hela jorden. Och nu går ljuset upp i ledningen i den här kapplöpningen. Det här är också tiden då livet vinner igen. Som salmen säger, och allt är återfött. Frön som har legat i vila hela vintern börjar vakna. Växter bryter igenom jorden. Insekter kläcks. Det är som om världen föds på nytt varje vår. Man kan till och med se det i mängden koldioxid i atmosfären. Då våren stundar på norra halvklotet med sina stora landmassor Sjunker luftens koldioxidhalt en aning när alla växter och småkryp väcks och börjar bygga sina blad och kroppar med kol från luften. Och över en längre tid kan man se det i grafen som visar den här halten. Den stiger och sjunker, som om hela jorden andades. Men andetagen är alltså cykeln av död och återfödelse. Men det här leder oss till den oundvikliga och obekväma frågan som i allt högre grad berör mig själv i takt med att åren tickar förbi. Varför finns döden överhuvudtaget? Varför har evolutionen byggt ett system där nästan alla organismer lever en begränsad tid, förökar sig och sedan dör? Tror det eller inte, men det har med sex att göra. Och varför har vi sex? Nå, ja, för att fortplanta oss. Åtminstone enligt skolboksförklaringen. Men varför fortplanta sig? Då man kunde leva för evigt. Skulle det inte spara en massa energi och besvär, som jag var inne på här. Tja, det har sist och slutligen med det faktum att göra att vi andas syre. Det här tvingade våra tidiga förfäder att A. ha sex och B. dö. Vi tar och repeterar. Alltså, den som någon gång har lekt med tändstickor vet att syre kan vara farligt att handskas med. Syre bränner, eller mer exakt, syre oxiderar. Och det gör det inte bara inuti bastukaminen eller i en rostig cykelkedja. Syre oxiderar också inuti våra kroppar. Varje dag tar vi ungefär 22 000 andetag. Varje gång vi andas transporterar blodet syre från lungorna ut till våra celler. Där använder cellerna syret för att frigöra energi ur maten som vi äter. Och det här är ju en genial lösning. Den gör det möjligt för komplexa organismer som oss att existera. Men processen är inte riskfri. I ungefär 2% av fallen går den biokemiska processen lite snett. Då bildas så kallade fria radikaler. Fria radikaler är syreatomer som saknar en elektronpartner. Och det här gör dem extremt reaktiva. De försöker desperat stjäla elektroner från andra molekyler för att stabilisera sig. Problemet är bara att de molekylerna ofta råkar vara delar av våra egna celler. Proteiner, cellmembran, till och med vårt DNA. På det här sättet bidrar syret långsamt till att bryta ner våra kroppars biokemiska maskineri. Våra celler skadas en smula varje dag. Nå, vi har förstås försvar mot det här. Våra kroppar producerar antioxidanter och vi får fler via maten som vi äter. Bär, nötter och mörk choklad är till exempel ganska bra på att neutralisera fria radikaler. Men trots alla de här skyddsmekanismerna går kampen inte att vinna i längden. Det andetag som du just tog håller dig vid liv just nu. Men på riktigt lång sikt bidrar det också till att döda dig. För 2 miljarder år sedan var det här problemet ännu större. De små organismer som levde i urtidens hav var mycket enklare än dagens livsformer. De förökade sig genom att helt enkelt kopiera sitt DNA rakt av och dela sig i två identiska celler. Kloning, med andra ord. Och det funkade bra, så länge originalet var i gott skick. Men syret i omgivningen fortsatte hela tiden att angripa DNA-molekylerna. Små skador uppstod här och där i arvsmassan. Och när en skadad cell delade sig ärvde dottercellen sedan en exakt kopia av samma skador. De flesta av de här felen var ju små, men generation efter generation började de ackumuleras. Det här är i princip samma problem som drabbade ett av världens mest kända klonade djur, fåret Dolly. Dolly skapades från en cell från ett vuxet får. Men det visade sig att Dolly inte bara ärvde sina gener. Hon ärvde också sin genetiska mammas biologiska ålder. Trots att Dolly bara levde i drygt 6 år var hennes celler redan betydligt äldre än så. Dolly föddes alltså som medelålders. Redan för de tidiga organismerna i uroceanen var det här ett existentiellt problem. Deras DNA höll långsamt på att korrodera bort. Och det var då evolutionen uppfann någonting som visade sig bli en av livets mest geniala och trevliga lösningar. Sex.
Do I make you horny, baby? Do I?
Nej, inte romantik, inte parningsdanser ännu, inte stearinljus och Barry White från Spotify.
Baby, you know you the girl for me.
På bakterie- och encellig nivå är sex en ganska torr affär. Istället för att bara kopiera hela sitt DNA började vissa organismer kopiera hälften av det och kombinera det med hälften av någon annans DNA. Den nya individen blev då inte en exakt kopia av sin förälder, den blev någonting nytt, en genetisk cocktail. Genom att blanda arvsmassa från två individer skapades variation, vilket ökade chansen att friska gener skulle ersätta skadade. Det blev en sorts biologisk omstart. En ny individ börjar livet med en relativt fräsch uppsättning DNA. Och därmed börjar också den långsamma syreoxidationen, livets tickande klocka, om från noll. Många forskare tror att komplexa organismer aldrig skulle ha kunnat utvecklas utan den här mekanismen. Utan sex, utan generationsväxling och ytterst utan död. Men jag upprepar, är allt det här på riktigt oundvikligt? Är döden helt nödvändig? Ja, inte alltid faktiskt. Det finns arter som har lärt sig kringgå det. Ta hydrorna till exempel. De är små, nästan genomskinliga sötvattensdjur som lever fastsittande på stenar och växter. Forskare har studerat dem i årtionden och upptäckt någonting märkligt. De verkar inte åldras. Deras celler förnyas hela tiden. De kan fortsätta leva och reproducera sig utan någon biologisk deadline. Sen finns det också plattmaskar som kan regenerera hela kroppen. Skär man dem i bitar kan varje bit växa ut till en ny individ. Och så finns den så kallade odödliga maneten, Turritopsis dornii. När den blir gammal eller skadad kan den helt enkelt gå tillbaka till polypstadiet. Nästan som om en fjäril plötsligt kunde förvandlas tillbaka till en larv igen. Allt det här visar att döden inte är en absolut biologisk nödvändighet. Evolutionen kunde i princip ha valt en annan väg, men den gjorde det inte. För att förstå varför måste man tänka på hur evolutionen fungerar. Evolution bygger på tre enkla ingredienser. Variation, urval och generationer. Det måste finnas stuff att välja mellan. Vissa egenskaper fungerar bättre än andra. Och de individer som råkar ha de mest fördelaktiga egenskaperna får ligga mer.
Oh, behave!
Så att säga.
Yeah!
Men här finns en detalj som ofta glöms bort. Evolutionen kräver alltså generationer. Om generationerna aldrig byts ut händer nästan ingenting. Föreställ dig en värld där organismer är helt odödliga. De första bakterierna som uppstod för 3,5 miljard år sedan skulle fortfarande vara här. Det skulle däremot du och jag inte vara. För nya mutationer skulle ha haft väldigt svårt att sprida sig. De mutationer som ledde till oss. Utan döden skulle evolutionen med andra ord gå nästan oändligt långsamt. Döden gör alltså någonting avgörande. Den kastar tärningarna för nästa generation. Den spinner på rouletthjulet. Den gör att evolutionen kan avancera. Och varje ny generation är alltså som ett nytt experiment. Några egenskaper fungerar bättre i den rådande miljön så de sprids, medan andra försvinner. Ditt eget barn har kanske någon spontant uppkommen genetisk egenskap som gör att just hen klarar sig bättre i en allt varmare värld. Bättre än du. Vad vet jag? Poängen med döden är hur som helst att den inte bara är ett slut. Den är också en mekanism som gör förändring möjlig. Men det finns ännu en spännande detalj här. Evolutionen struntar blankt i hur länge du lever. Det finns inget direkt fel med att leva länge heller, som evolutionen ser det. Det enda som spelar någon roll är hur många avkommor du får. Om en organism som du lyckas reproducera sig framgångsrikt vid, säg nu, 20 års ålder, spelar det ur evolutionens perspektiv mindre roll om du sen går och lever till 30 eller 90. När du har gjort ditt för att föröka dig är du ledig. Far ut och segla om du vill. Tack, det ska jag. Det här leder hur som helst till någonting som biologer kallar antagonistisk pleiotropi. Ett krångligt ord för en ganska enkel idé. Den går i korthet ut på att samma gen kan ha flera effekter. En effekt kan vara bra tidigt i livet, men dålig senare. Till exempel kan gener som driver snabb tillväxt och hög ämnesomsättning vara mycket fördelaktiga när man är ung. De hjälper kroppen att utvecklas, att bli stark och reproduktionsduglig. Men samma mekanismer kan senare bidra till cancer, inflammation eller diverse åldersrelaterade sjukdomar. Evolutionen, den rycker bara på axlarna och är som att, no, voj, voj. Evolutionen accepterar den här trista kompromissen. den har optimerat oss för reproduktion, inte för att leva hur länge som helst. Nå, sen finns det också ett mer ekologiskt och rent av logistiskt argument för dödens nödvändighet. Om organismer aldrig dog skulle naturen snabbt få ett ganska allvarligt problem. Jag menar, tänk dig en skog där träden aldrig dör. Varje år skulle nya träd gro, men de gamla skulle stå kvar. Lite som gammel mormor från Fürkendorf, 104 år, som bara fortsätter sitta på sitt arv år efter år. Efter några århundraden skulle det bli så tätt med träd i skogen att nästan inget ljus nådde marken. För att inte tala om att livet till sist skulle få slut på byggnadsmaterial. För när ingenting dör skulle biomassan bara ackumuleras. Kolet skulle aldrig återvända till kretsloppet. Atmosfären skulle till slut förlora allt sitt kol åt det giriga livet som bara suger upp kol men vägrar dö och släppa det ifrån sig. Jorden skulle kastas in i en global istid. Sen skulle allt dö, mer eller mindre. Men naturen fungerar lyckligtvis inte så. När organismer dör kommer svamparna, bakterierna, insekterna och maskarna och tar över. De bryter ner vävnaderna och återför näringsämnen till jorden. Inte bara kolet har ett kretslopp, kvävet har ju också till exempel, och fosforn. De byggstenar som en gång bildade en kropp blir tillgängliga igen när dödens återvinning får göra sitt. Det lustiga med det här är att samma princip finns i universum på den allra största skalan. Kärnor måste också dö, tur nog för oss. De första kärnorna i universum bestod av nästan bara väte och helium. Alla de tyngre grundämnen som finns idag, kol, syre, guld, uran, allt det skapades senare. Och hur då? Jo, genom kärnors död. När stora kärnor exploderar som supernovor kastas deras likdelar, alla de härliga nybildade grundämnena som de smidde i sina hjärtan medan de levde, allt det här flyger ut i rymden. Det här är materialet som senare kan bilda planeter. Och så småningom också dig och mig. Vi skulle inte finnas här om inte universums superkärnor levde korta, intensiva liv, riktiga rockkärneliv, och dog en plötslig och brutal död. Atomerna i din kropp har nästan helt säkert en gång funnits inuti en kärnas hjärta. Din kropps byggklossar skapades i ett kosmiskt inferno för miljarder år sedan. The cosmos is also within us. We're made of star stuff. Som astronomen Carl Sagan en gång uttryckte det, och som Moby sjunger i sin hit från 00-talet. Vi är kärnstoff. Och kärnstoff är dyrbart. Det låter ju redan dyrbart också. Priset för kärnstoff är död på kosmisk skala. Sen finns förstås också den filosofiska sidan av döden. Människan har i tusentals år drömt om odödlighet. I den äldsta kända berättelsen vi har, Gilgamesh-eposet från Mesopotamien, ger sig hjälten ut på en resa för att hitta hemligheten till evigt liv. Spoilervarning, det hittar han inte. Samma tema dyker upp igen och igen i alkemisternas jakt på livselixiret, i legenderna om ungdomens källa, i alla berättelser om vampyrer som vandrar genom seklarna utan att åldras en dag.
God, who are you? I know you.
I have crossed oceans of time to find you.
Men jag har åtminstone inte stött på en enda story om vampyrer där odödligheten skulle beskrivas som en välsignelse. Tvärtom, den är nästan alltid ett straff. Vampyren fortsätter sin jordliga vandring medan alla andra dör. Vänner försvinner, generationer passerar och glöms bort. Världen förändras, men vampyren själv är fast frusen i tiden. Det här har alltid varit mitt problem med dem som marknadsför ett evigt liv. Oavsett om det är den senaste vampyrfilmen eller livet efter detta i himlen. För när tiden blir oändlig försvinner också poängen med tillvaron. Om morgondagen är garanterad för evigt så finns det ju ingen verklig anledning att göra någonting alls just idag. Den brittiske filosofen Bernard Williams resonerade en gång kring det här. Ett evigt liv, menade han, skulle förr eller senare leda till en sorts existentiell utmattning. Till slut skulle man ha gjort allt som överhuvudtaget går att göra. Läst alla böcker, rest till alla platser, förälskat sig, sörjt, börjat om och om igen. Och ändå skulle man inte ens ha avverkat ens en mikrosekund av sin eviga existens. Kanske är det just därför som naturen inte verkar ha valt den vägen. Livet på jorden är inte byggt för evigheter, utan för förnyelse. Individer kommer och går. Generationer avlöser varandra. Och just därför kan livet fortsätta förändras. Och i det perspektivet framstår döden nästan inte som livets motsats, utan som en av dess förutsättningar. Fast jo, självklart. Allt det här betyder ju inte att vi inte ska sörja dem som går bort eller vice versa. Sorgen är en naturlig del av livet, precis som döden. Men människor är förstås inte särskilt bra på att acceptera biologiska begränsningar. Idag pågår därför en hel rad forskningsprojekt vars uttryckliga mål är att bromsa eller rent av stoppa åldrandet. Kort sagt, att lura döden. Och det enklaste sättet är förstås det vi redan gör. Medicin, hygien, bättre kost och minskad barndödlighet har redan mer än fördubblat människans genomsnittliga livslängd på bara ett par sekler. En människa som föddes i Europa kring år 1800 kunde räkna med att leva ungefär 40 år. Idag ligger medellivslängden i många europeiska länder över 80. Men okej, det här är ju egentligen inte samma sak som att stoppa åldrandet. Ett av de mest lovande spåren när vi talar om att göra just det, att programmera bort döden helt och hållet, handlar om någonting som kallas telomerer. Telomererna är små skyddande ändstycken på våra kromosomer. Varje gång en cell delar sig blir telomererna lite kortare. När de till slut har blivit för korta kan cellen inte dela sig längre. Det är som en biologisk räknare, liksom. Och forskare har alltså experimenterat med att aktivera enzymet telomeras som kan förlänga telomererna igen. I laboratorieförsök har man lyckats föryngra vissa celler på just det här sättet. Problemet är bara att cancer gör ungefär samma sak. En cell som kan dela sig för alltid riskerar också att bli en tumör. Ytterligare ett annat spår handlar om att vrida tillbaka cellernas biologiska klocka. Någonting kallat Yamanaka-faktorerna. Genom att aktivera dem i en vuxen cell kan man få den att återgå till ett mer ungdomligt, nästan stamcellsliknande tillstånd. I laboratorieförsök har forskare faktiskt lyckats föryngra celler och vävnader på det här sättet. Men metoden är fortfarande riskabel. Om processen drivs för långt kan cellerna börja dela sig okontrollerat. Vilket än en gång i praktiken betyder cancer. Och så finns förstås den mest radikala idén av alla. Att helt enkelt lämna kroppen bakom sig. Förespråkare för så kallad mind uploading tänker sig att man i framtiden skulle kunna kartlägga hjärnans alla neuroner och kopplingar och överföra den informationen till en dator. Faktum är att man redan har lyckats göra det här med en bananfluga. Om medvetandet bara är ett resultat av hjärnans informationsprocesser, resonerar forskarna, skulle medvetandet i princip kunna fortsätta existera i en annan fysisk struktur. Men jo, här börjar vi snabbt hamna i filosofins och science fictionens domäner. För också om man kunde kopiera alla neuroner och synapser, skulle det verkligen vara du som fortsätter att leva? Eller skulle det vara en perfekt kopia bara helt enkelt? Vi har varit inne på det här i ett tidigare avsnitt om teleportering. Och då är vi nästan tillbaka där vi började. För också om vi en dag lyckas bromsa åldrandet rejält så kommer döden fortfarande att finnas kvar. Olyckor händer, det är oundvikligt. Sjukdomar uppstår. Universum är kort sagt inte byggt för perfekta eviga system. Så kanske är den verkliga frågan inte hur vi ska undvika döden, utan vad vi ska göra med livets låga medan den ännu brinner inom oss. Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Njut av vårdagjämningen och ljusets återkomst. Vi hörs nästa lördag då trillar ett nytt avsnitt in på arenan. Mitt namn är Markus Rosenlund. Ha det så bra. Hej så länge.